Den här artikeln kommer att studeras under veckan den 17 till den 23 augusti. Mönsterbönen, hur påverkar den ditt liv? Del 1. Temavers. Låt ditt namn bli helgat. Matteus 6:9. Lyssna efter svaren på de här frågorna. Vad lär vi oss av uttrycket vår fader? Varför ber vi om att Guds namn ska bli helgat? Hur kan vi visa att vi vill att Guds vilja ska ske på jorden? Paragraf 1. Frågan. Hur brukar vi använda bönen i Matteus 6:9-13 i tjänsten? Många har lärt sig bönen i Matteus 6:9-13 utantill. Den här bönen brukar ofta kallas Fader vår. Och i tjänsten hänvisar vi gärna till den för att visa att Guds rike är en verklig regering som ska genomföra fantastiska förändringar på jorden. Vi använder också orden låt ditt namn bli helgat för att visa att Gud har ett namn som ska bli upphöjt eller behandlas som heligt. Matteus 6:9, noten. Paragraf 2, frågan. Hur vet vi att Jesus inte ville att vi skulle upprepa mönsterbönen ordagrant varje gång vi ber? Många kristna upprepar den här bönen ordagrant varje gång de ber. Men var det så Jesus ville att vi skulle göra? Nej. Strax innan han lärde ut den här bönen som ett mönster sa han: när ni ber, säg då inte detsamma om och om igen. Matteus 6:7. Vid ett senare tillfälle upprepade han tankarna i den här bönen, men inte med exakt samma ord. Jesus ville alltså hjälpa oss att förstå vad vi kan be om och vad vi ska prioritera i våra böner. Det är därför den också kallas mönsterbönen. Paragraf 3. Frågan. Vilka frågor kan vi ställa oss när vi går igenom innehållet i mönsterbönen? I den här artikeln och i nästa ska vi gå igenom innehållet i mönsterbönen. När vi gör det kan vi fråga oss själva: hur kan den här bönen hjälpa mig att förbättra mina egna böner? Och ännu viktigare, visar jag i mitt liv att jag vill att Jehova ska besvara mönsterbönen? Vår Fader i himlarna. Paragraf 4. Frågan. Vad påminner uttrycket vår Fader oss om? Och hur är Jehova en far för dem som har ett jordiskt hopp? Uttrycket vår Fader, inte min Fader, påminner oss om att vi tillhör en världsvid familj av bröder och systrar som älskar varandra. Det är något vi verkligen uppskattar. Jehova har utvalt dem smorda till att leva i himlen. Han har adopterat dem som sina söner och därför är han deras far på ett helt unikt sätt. Men de som har hoppet att få leva för evigt på jorden kan också kalla Jehova för sin far. Han är den som har gett dem livet och som kärleksfullt tar hand om dem. De kommer att bli Guds barn i full bemärkelse när de har blivit fullkomliga och bevarat sig lojala under det sista provet. Paragraf 5 och 6. Frågan. Vad är det bästa föräldrar kan ge sina barn? Och vad behöver barnen sedan själva göra? Föräldrar ger sina barn en fin gåva när de lär dem att be till Jehova och se honom som sin omtänksamme himmelske far. En broder som nu är kretstillsyningsman i Sydafrika säger: var jag bara hemma så bad jag med våra döttrar varje kväll ända från det att de föddes. De säger ofta att de inte kommer ihåg själva orden i de här bönerna, men att de kommer ihåg stämningen och att de kände sig lugna och trygga. Och de förstod att det var något speciellt att få be till vår far Jehova. Så snart de bara kunde uppmuntrade jag dem att be högt, så att jag kunde få höra dem berätta för Jehova hur de tänkte och kände. Det var underbart att få en glimt av vad som fanns i deras hjärtan. Sedan kunde jag hjälpa dem att göra sina böner ännu mer meningsfulla genom att lära dem att ta med viktiga tankar från mönsterbönen. De här flickorna fortsatte att gå framåt i sanningen. De är nu gifta och är i heltidstjänsten tillsammans med sina män. Det finns ingen större gåva föräldrar kan ge sina barn än att hjälpa dem att få en nära vänskap med Jehova. Sedan är det naturligtvis upp till barnen själva att bevara den här dyrbara vänskapen. Hur kan de göra det? Bland annat genom att tänka på vad Guds namn står för och behandla det med respekt. Låt ditt namn bli helgat. Paragraf 7. Frågan. Vilken förmån har vi, men vilket ansvar vilar samtidigt på oss? Tänk så privilegierade vi är som inte bara känner till Guds namn, utan som också får bära det och får vara ett folk för hans namn. Apostlagärningarna 15 och 14. Vi ber till vår himmelske far att hans namn ska bli helgat eller upphöjt. Vi ber också att han ska hjälpa oss att inte säga eller göra något som kan kasta en skugga över hans namn. Vi vill inte likna en del av de första kristna som inte levde som de lärde. Paulus skrev till dem, Guds namn blir hädat för er skull bland nationerna. Romarna 2, 21-24. Paragraf 8 och 9. Nämn ett exempel som visar att Jehova hjälper dem som vill upphöja hans namn. Vi vill göra allt vi kan för att ära Jehovas namn. En syster i Norge blev ensam med sin 2-årige son när hennes man dog. Hon säger, det var en oerhört tuff period i mitt liv. Jag bad varje dag, nästan varenda timme, om styrka att kunna bevara min känslomässiga balans. Jag ville inte att Satan skulle få chansen att håna Jehova på grund av att jag fattade oförståndiga beslut eller svek Jehova på något sätt. Jag ville att Jehovas namn skulle bli upphöjt och att min son skulle få träffa sin pappa igen i paradiset. Besvarade Jehova hennes böner? Ja, det gjorde han. Hon fick stöd från vännerna i församlingen genom att regelbundet vara tillsammans med dem. 5 år senare gifte hon sig med en äldstebroder. Hennes son är nu 20 år och han är en döpt broder. Hon säger, jag är så glad att min man hjälpte mig att fostra honom. Paragraf 10. Frågan. Vad måste till för att Guds namn ska bli fullständigt helgat? Vad måste till för att Guds namn ska bli fullständigt helgat och rentvått från all vanära? Jehova måste ingripa och ta bort alla som vägrar att erkänna hans rätt att styra. I Hesekiel 38, 22-23 står det, och jag ska gå till doms med honom, med pest och med blod, och ett översvämmande störtregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna ner över honom och över hans styrkor och över de många folken vid hans sida. Och jag ska visa min storhet och helga mig och göra mig känd inför många nationers ögon, och de ska inse att jag är Jehova. Mänskligheten ska sedan undan för undan lyftas upp till fullkomlighet. Vi längtar verkligen efter den tid när alla, både i himlen och på jorden, kommer att tjäna Jehova och ära hans namn. Till sist kommer vår älskade himmelske far att vara allt för alla. 1 Korinthierna 15 och 28. Låt ditt kungarike komma. Paragraf 11 och 12. Frågan. Vad hjälpte Jehova sitt folk att förstå redan 1876? Innan Jesus återvände till himlen frågade hans apostlar, Herre, återställer du kungariket åt Israel i denna tid? Hans svar visade att tiden ännu inte var inne för dem att få veta när Guds rike skulle ta makten. Istället skulle de koncentrera sig på det viktiga predikoarbetet. I Apostlagärningarna 1:6-8 står det, när de nu hade kommit tillsammans frågade de honom, Herre, återställer du kungariket åt Israel i denna tid? Han sa till dem, det tillkommer inte er att få kännedom om de tider eller tidsperioder som fadern har lagt under sin egen domsrätt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vara vittnen om mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlägsna del. Men Jesus lärde ändå sina efterföljare att be om att Guds rike skulle komma och att fortsätta vänta på det. Det är därför vi fortfarande ber om att riket ska komma. Innan Jesus började regera som kung i Guds rike hjälpte Jehova sina tjänare att förstå vilket år det skulle inträffa. År 1876 publicerade tidskriften Bible Examiner en artikel som Charles Taze Russell hade skrivit. Artikeln hade rubriken Hedningarnas tider, när slutar de? Och pekade på 1914 som ett viktigt år. De 7 tider som nämns i Daniels profetia kopplades samman med nationernas fastställda tider som Jesus talade om. Lukas 21 och 24. Paragraf 13. Frågan. Vad hände 1914? Och hur har det bekräftats av världshändelserna sedan dess? År 1914 bröt ut ett krig i Europa som snart spreds över hela världen. Många drabbades av svält, och när kriget slutade 1918 härjade en influensaepidemi som tog fler liv än kriget hade gjort. Allt det här ingick i tecknet som Jesus berättade om och som visade att hans närvaro som kung i himlen hade börjat. Det finns omfattande bevis för att en krona gavs åt Jesus 1914 och att han då red ut segrande och för att göra sin seger fullständig. Uppenbarelseboken 6:2. Han renade himlen och kastade ner Satan och demonerna till jorden. Ända sedan dess har mänskligheten fått uppleva sanningen i de inspirerade orden: "Ve jorden och havet, ty djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, eftersom han vet att han har en kort tidsfrist." Uppenbarelseboken 12:7-12. Paragraf 14. A-frågan. Varför ber vi fortfarande att Guds rike ska komma? B-frågan. Vilket viktigt arbete tar vi del i nu? Profetian i Uppenbarelseboken 12:7-12 hjälper oss att förstå varför det började hända så mycket hemskt på jorden ungefär samtidigt som Guds rike upprättades. Jesus regerar nu som kung i himlen, men det är fortfarande Satan som är den här världens härskare. Fram till dess att Jesus gör sin seger fullständig och tar bort ondskan på jorden fortsätter vi att be om att Guds rike ska komma. Vi är också fullt engagerade i att vittna om det riket. Då är vi med och uppfyller en annan viktig del av tecknet i Jesus profetia. Dessa goda nyheter om kungariket ska bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna, och sedan ska slutet komma. Matteus 24:14. Låt din vilja ske på jorden. Paragraf 15 och 16. Frågan: hur kan vi visa att vi vill att Guds vilja ska ske på jorden? För omkring 6000 år sedan skedde Guds vilja på jorden. När Jehova såg på det han hade skapat kunde han därför säga att det var mycket bra. Men så gjorde Satan uppror, och sedan dess är det relativt få människor som har gjort Jehovas vilja. Men i vår tid finns det omkring 8 miljoner Jehovas vittnen som inte bara ber att Guds vilja ska ske på jorden, utan som också försöker göra Guds vilja. De visar det i sitt sätt att leva, och de tar ivrigt del i arbetet med att undervisa andra om Guds rike. Vi kan ta ett exempel. En syster som blev döpt 1948 och som var missionär i Afrika säger: "Jag ber ofta att alla fålika människor ska få besök och bli hjälpta att lära känna Jehova innan det är för sent. Och innan jag vittnar för någon brukar jag be om vishet för att kunna nå hjärtat. Jag ber också att Jehova ska välsigna våra ansträngningar att ta hand om de fålika som vi redan har hittat." Den här 80-åriga systern har kunnat hjälpa många in i sanningen. Du kan säkert nämna andra vänner som trots hög ålder gör Jehovas vilja och ger ut av sig själva i tjänsten. I Filipperna 2:17 står det: "Men om jag också utgjuts likt ett ryckesoffer över det slaktoffer och den offentliga tjänst som tron har fört dig till, så är jag glad och gläder mig med er alla." Paragraf 17. Frågan: hur känner du för allt som Jehova ska göra i framtiden när hans vilja ska ske på jorden? Vi kommer att fortsätta att be om att Guds vilja ska ske ända tills hans fiender har tagits bort från jorden. Sedan ska jorden förvandlas till ett paradis och miljoner människor ska bli uppväckta. Jesus sa att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna ska höra hans röst och komma ut. Johannes 5:28-29. Tänk så underbart att få vara med då och välkomna våra nära och kära som sovit i döden. Ja, Jehova kommer att torka alla våra tårar. De flesta som får uppstå kommer att vara sådana som Bibeln kallar de orättfärdiga och som dött utan att ha lärt känna sanningen om Jehova och hans son. Vi ser verkligen fram emot att få hjälpa dem att lära känna Jehovas vilja så att de kan få evigt liv. Paragraf 18. Frågan: vad behöver mänskligheten mest av allt? Det kan inte bli fullständig fred och harmoni i universum förrän Guds rike har kommit och Jehovas namn har blivit upphöjt. Jehova kommer att ge oss människor det vi behöver mest av allt genom att besvara de tre första vädjandena i mönsterbönen. Men vi har också andra viktiga behov, och de tas upp i den senare delen av mönsterbönen. Vi ska se mer på dem i nästa artikel. När du nu har lyssnat på den här artikeln, kan du då svara på de här frågorna? Vad lär vi oss av uttrycket vår fader? Varför ber vi om att Guds namn ska bli helgat? Hur kan vi visa att vi vill att Guds vilja ska ske på jorden? Slut på artikeln.